Hej och välkomna till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan, Falun. Idag har vi en väldigt speciell gudstjänst. Det är mycket som är här. Vi har besök av Andrea från Nybrokyrkan. Jättekul. Ni får lära känna honom senare. Vi kommer också ha hälsa nya medlemmar välkomna. De är på ingång. Och också barnvälsignelse. Så den är ganska späckad. Många olika saker som sker. Jag tänker vi ska börja med att be för gudstjänsten. Be att det får bli en gudstjänst för att ära Gud tillsammans. Tack Gud för att vi får vara här tillsammans, Herre. Tack för att du är den största och högsta i hela världen, Herre. Tack för att vi får vara dina barn. Vi får vara hos dig och veta att hos dig finns en säker plats, Herre. Vi vill lägga den här gudstjänsten inför dina händer, Herre. Be för André som ska predika. Be för Kristina som ska leda oss i lovsång. För tekniken, för barnvälsignelsen och hälsa nya medlemmar. Tack för att vi tillsammans kan vara din familj, Herre. På olika sätt, Herre. Jag ber om det här i Jesu namn. Amen. Vi ska ha en liten barnvälsignelse för Klara. Det är så att i Bibeln står att Jesus, att barnen kom till Jesus. Och Jesus tog upp dem i sin famn och välsignade dem. Och det är också något vi får göra idag. Att vi välsignar Klara. Välkommen också in i gemenskapen. Och att vi tillsammans också får stödja och stötta er i er vandring tillsammans. Att få en del av vår gemenskap helt enkelt. Så vi ska också få, jag kan ge till, ni ska få ett litet intyg och barnvälsignelse. Det kanske du vill hålla i. Vill du? Och så en liten bibel, yngstas bibel. Ska du få hålla i? Ska vi se. Den är tung där. Och sen tänker jag, tror jag kan hålla Klara, för att se om det funkar. Så. Det funkar just nu. Jättebra. Och sen tänker jag att vi kan alla resa oss upp. Och sen välsignar vi Klara och be att det ska få en ingång här i församlingen också. Så tack Herre för Klara, Herre. Tack Herre för att den underbara skapelsen hon är, Herre. Tack för att vi ska också förundligt underbar, Herre. Att du var med henne från innan hon var född och än till nu, Herre. Och jag också ber att du ska välsigna Klara. Och välsigna familjen. Låt det vara en, de känna som hemma, få en plats. Och att hon får växa upp och bli den person du har tänkt henne till, Herre. Vi tackar dig för Klara och ber att du ska få, ja, du får vara med henne hela i hennes liv, Herre. Jag ber om det, Herre, i Jesu namn. Amen. Vi ska läsa från Markus 10, 17-27. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans, visa aktning för din far och mor. Mästare, sa mannen, allt detta har hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och sa med kärlek: ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungar blev bestörta över hans ord, men Jesus sa det igen: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa det: för människorna är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Amen.
Vi ska sjunga ytterligare en sång innan vi går in i predikan. Och den här sången önskade André att vi skulle sjunga. Ni får jättegärna vara med och sjunga i refrängerna. Kan ni verserna, så häng med gärna då också. Men vi fokuserar annars på refrängen. Och den börjar vi med, så den kommer ni höra några gånger. Låt våra hjärtan få mötas, heter den här sången.
Nu ska jag kasta er in i klass 5A på Stommenskolan. Jag utgår från att ingen av er har gått på Stommenskolan. Det är en helt vanlig lågstadieskola i Kina. Vi skulle ha musik. Och är någon som är musiklärare här så avundas jag dig inte. Alla håller på en gång så där. Men vi hade rätt bra lärare, en del kända musiker som ofta spelade i kyrkorna. Men den här dagen hade vi en vikarie. En ung kvinna som var nybakad från lärarhögskolan. Efter lektionen gick hon gråtandes till rektorn och uttryckte till rektorn att det var den hemskaste klassen som fanns. Och var vi så farliga då? Jag tror inte det. Jag tror inte vi var så farliga. Några bråkstakar fanns väl, men det fanns ju i varje klass. Men för att få tyst på oss, vi satt och pratade, då satt hon så här. Och ni blev ju tysta och ni lyssnar ju på mig. Men om ni hade suttit mot varandra och pratat med varandra så hade ni ju inte tänkt på att någon lärare stod så. Hon stod nog så en kvart innan hon började gråta. Vi talade liksom inte samma språk. Vi hade nog aldrig sett en lärare göra så. Så vi hade liksom ingen aning om vad det betydde. Hon hade ju ingen auktoritet. Vi kände henne inte alls. Vi har hört en bibelberättelse som är från kyrkoåret. Och i Nybrokyrkan brukar vi följa kyrkoåret om vi inte gör något annat. Och det övergripande temat den här söndagen, det är så bra. Att lyssna i tro. Men så handlar det om en man som får ett budskap som han inte kan ta emot. Men vi lyssnade ju inte när hon gjorde så där. Hon satt där och gråten kom. Skillnad var när Maries brorsa kom. Han kanske var vikarie veckan efter eller ett tag efter. Marie var den snyggaste tjejen i klassen. Och så kommer hennes brorsa. Och vad gör han? Han sitter inte så. Utan han går fram till trumsättet. Och så gör han en 5 minuters långt solo. Och alla satt och gapade. Sen lyssnade alla. Jag kommer inte ihåg något annat av den lektionen än just det. Men han gick inte gråtande till rektorn efteråt i alla fall. Och det var samma klass. Och så tänker jag så här, finns det en risk med Gud? Om Gud vill säga något till oss. Och inte gör det där trumsolot. Ibland när man är på sådana alfakurs så kan det ju hända. Eller på läger att Gud griper in och det blir som eld över varje. Det står ju så i Bibeln. Men många gånger så är det ganska tyst. Och så tänker jag, finns det risk att vi också förpassar Gud till den där vikarien? Som, att Gud sitter så här. Stanna upp. Lyssna nu. Men vi pladdrar på. Jag hade en ny i min församling en gång i Luleå. Fråga, vad pratar man om på kyrkkaffet? Måste man analysera predikan då? Så sa jag, det har nog aldrig hänt. Vi brukar prata om väder och vind och att det var länge sedan vi sågs. Så sa hon, varför då? Och jag sa, jag vet inte. Men vi brukar inte prata så ofta om predikan. Eller så gör vi det, men kanske inte just då. Och så sitter Gud där med handen upp och säger, jag vill dig någonting. Är du beredd att stanna upp? Är du beredd att lyssna på det jag vill säga? Men är inte det att förminska Gud och göra honom till en vikarie som sitter så här? Fast har du lärt känna Gud, då vet du att Gud tvingar sig ju inte på. Jag vet inte hur många gånger jag sa det i helgen på Alfa, att Gud är ett erbjudande, eller heliga ande är ett erbjudande. Vill vi lyssna på vad Gud har att säga, eller blir vi sittande där? Och liksom pratar om vårt eget. I Bibeln, i den stora berättelsen, kan vi läsa att när människan var som längst ifrån Gud, eller som man gör när man gör bibeläventyret i skolklasser, man säger att Gud försökte allt. Han skickade profeter, han skickade domare, han skickade kungar. Men var och en gjorde som den själv ville. Och så blev Gud tyst i 400 år. Och sen blev Gud människa, eller han trädde in som Jesus. Och inte bara Jesus, utan Jesus Kristus. Den som liksom besegrade allt det onda, till och med döden. Och så nära kom Gud i våra liv. Att de som mötte honom och såg hans blick i det där kom. De lämnade allt. Sina jobb, sina karriärer, sina företag eller vad det nu var på den tiden. Och så följde de med honom. Och där fanns det Bibeln ofta pekar på. Änkan, faderslöse och den fattige. Alltså de som inte hade ett socialt skyddsnät, helt enkelt. Och så tänker en del att kyrkan är till för de fattiga eller de som inte har något. Och så finns det flera exempel, varav dagens text är en. Att en rik man kommer. Han som har allt. Och så frågar han, men vad ska jag göra för att ha evigt liv? Han kunde betala för sig. Han var nog van vid att få precis som han ville. Ja, han är lite lik den där officeren vi också kan läsa om i Bibeln. Som är van vid att folk gör det jag säger till dem. Och han följde lagen till punkt och pricka. Han gjorde allt det där som Jesus räknade upp. Det ska du göra. Han gjorde rätt men var fel. Och det fanns någonting som gnagde i honom. Och så fanns det en längtan i honom att följa Jesus. Men till vilket pris? Och Jesus, han är inte intresserad att mannen är rik. Han är intresserad av mannens hjärta. Egentligen är det ju det han frågar indirekt. Var har du ditt hjärta? Om du ska följa mig, är du beredd att satsa allt? Så Jesus svarar, för Jesus vet ju vem den här mannen är. Han vet ju allt om oss. Och så säger han det som mannen inte kan göra någonting åt. Det behöver inte betyda om du sitter här nu och är jätterik. Det behöver inte vara fel. Men om pengarna är större än Jesus så är det en varningens tecken. Alltså du blir kluven. Så egentligen är det både kärlek och ömhet som Jesus talar till mannen. Det är den sanning som mannen aldrig har fått höra. Skulle vi spela upp en sån där drama i söndagsskolan eller på något läger, då tror jag att många skulle vilja ändra svaret. Jag var på såna här teamläger. Känner ni till det här? Teamorganisation. Vi kunde vara 700 på läger när vi hade det i Kina. Om vi skulle gjort ett sånt här drama här så är jag ganska säker på att mannen, vi skulle gjort om slutet för det skulle kännas lite bättre. Då skulle vi gjort så att mannen, att Jesus säger sälj allt du äger. Då skulle mannen gå iväg och göra det och sen följa Jesus. Eller säga till Jesus, ja det ska jag göra. Det passar liksom bättre in i vår bild om vem Jesus är. Fast Jesus, han passar ju inte in egentligen. Det är ju det som är hela poängen. Att han kommer med ett annat perspektiv. Och när han säger till mannen, sälj allt du äger. Då reagerar ju mannen oerhört mänskligt. Och jag tror att vi reagerar ungefär likadant. Han går bedrövad därifrån. Är det som krävs så är jag inte beredd att ta det steget. Nu kan man ju tycka att den här texten, ja men den kanske ligger en bit ifrån oss. Och ibland, man läser ju ibland sådana texter där Någon praktiserar, jag sålde allt jag ägde och det kanske inte alltid är så klokt. Om man inte har med Gud i det. Och det finns en teolog som heter Lisbeth Gustafsson, hon sa så här. Den stora utmaningen på den här söndagen eller på temat att lyssna i tro. Det är inte att lyssna på alla andra, vad de säger och tycker. Utan det är att lyssna inåt. Att vara sann mot sig själv. En i min grupp, i den där alfagruppen jag har, sa så här för några veckor sedan. Jag tänkte att ni kristna var klara, för ni läser ju Bibeln. Och det är ju två fel där. För det första läser inte de flesta kristna Bibeln längre. Vi som var läsares folk har ju börjat slarva med det. Kanske inte just ni, men i de andra kyrkorna. Så kan man väl säga. Eller kanske där. Och så har man 14-15 biblar hemma. Eller kanske inte ni har, men jag har nog det. Och så är man ganska dålig på att läsa. Eller i mobilen kan man ju ha den. Varje dag 16:00 kan man ju få ett meddelande, står dagens bibelord. Och så tycker man, ja men nu har jag läst. Och sen det här med att vi är klara. Kristen, vi kan ju verka klara när vi kommer hit. Vi kanske är välklädda eller så är vi det inte. Men vi är här, vi är ganska trygga med den här lokalen, de här bänkarna. Flera av er sitter nog där ni brukar sitta. Sådana är i alla fall jag när jag kommer in i ett rum. Och så sitter vi där och så kommer det folk utifrån och tror att vi är klara. Men så säger den här Lisbeth då, jag har ingen aning vem hon är, men hon har en poäng. Kan du konsten att dyka djupt ned i dig? Vad är det som liksom gnager i dig som du inte har gjort upp med Gud? En plats som har betytt mycket för mig är Hemavan. Där finns en fjällstation och jag har tillbringat mer än ett år av mitt liv där om man räknar nätter. Och jag har också gift mig där och barnvälsignat mina barn. Och tillsammans med en av Frans systrar, han har ju några syskon, den mannen, så har vi varit på konfaläger. Och varje år så erbjuder vi en grotttur. Och det är inget bekvämt. Jag undrar varje år, varför gör jag det här? Men jag tänker göra det i år, så är det större chans att jag gör det också nästa år. Men slutar jag så, då kryper man in genom ett litet hål och så går man. Man krälar, man kryper, man klättrar. Och så försöker man hänga på en 15-årig tjej eller kille som är supersmidig som går framför. Och då går vi in där och släcker vi lamporna och så är det kompakt mörker. För det är ju det i en grotta. Med oss har vi en guide som kan det här och han brukar se hur det förändras. Vart vi kan gå och vart vi inte kan gå och hur långt vi kan gå. Och då kan han inte låta bli varje år berätta om de här grottguide eller grottutforskarna. De har en speciell titel som jag glömt av nu. Det är sådana som dyker ner med tuber och undersöker världen över nya grottor. Några av dem hjälpte till. I Thailand var det en grotta som översvämmades för några år sedan. Då var det ju svenskar som åkte dit och hjälpte till i räddningsarbetet. Man brukar räkna 1 meter i timmen tar det att rädda någon från en grotta. Men man kan ju hitta nya grottor. Och då berättar han att man har med sig en sked när man dyker ner. Och så kommer du till ett litet hål. Och så lägger du dig på rygg. Och så börjar du skrapa. Och när du fått igenom huvudet, då vet du att du får igenom resten av kroppen. För huvudet är det enda som inte är formbart på kroppen. Allt annat är formbart. Du kan liksom trycka dig igenom. Men då kan du inte ta med dig dykartuberna. Så de får du ta av dig. Och så får du liksom pressa dig igenom. Och så får du dra med dig dykartuberna. Och så fortsätter. Och du vet inte vart den leder grottan. Har du tur kommer du på ett annat ställe och sådär. Och sen brukar jag säga, och sen åker man hem till sina barn och frågar hur de har haft det idag på jobbet eller i skolan. Ja, det är inte min grej alls det där. Men det finns en bra bild av hur vi kan göra som kristna. Att våga liksom dyka ner i det okända i oss själva. För att se, vad har vi där som vi behöver upptäcka? Jag kan tänka mig att mannen som Jesus mötte hade hoppats att Jesus skulle säga något annat. Lite som när man går till läraren och man vet, jag har inte gjort läxan idag. Hoppas inte läraren frågar. Och jag hade en man som jagade mig i ungefär 10 år på en uppgift jag inte hade gjort. Så varje gång telefonen ringde så tänkte jag, hoppas det inte är han. Men tänk om det är Gud som är den där som vill peka på det vi bär på inte är så. Alltså det är dags att ta hand om det. Bara skillnaden om mannen hade stått kvar och sagt, önskar jag kunde sälja allt. Det hade förändrat hela bilden. Att liksom glutta lite på det här hoppet, jag ska försöka. Att han skulle säga, jag släpper taget. Jag faller bakåt. Och så faller han i Jesu armar. Det är ju den bra bilden. Men istället får jag bilden av att han faller framåt. Har ni sett sådana YouTube-klipp när barn ska leka där man faller bakåt? Och i många av de klippen så är det någon som missförstår och faller framåt. Där står ingen. Och det är det vi gör hela tiden i vår mänskliga tillvaro. Att vi tror att vi klarar oss på egen hand. Det finns en berättelse som Thomas Sjödin berättat på Hönö bland annat och i lite andra sammanhang. Och det är från författaren Birger Norman. Han skriver ju om de här sågverken längs kusten från Sundsvall och uppåt. Och då finns det en man som där som har varit alkoholist. Och så får han det stora förtroendet från pastorn att åka från byn till staden för att köpa nya psalmböcker. Det är ett stort äventyr eller förtroende. Och han tar på sig sin finaste kostym och så får han pengar och så åker han med båten. Allting går bra. Han går till bokhandeln eller pappersaffären och så får han den här psalmboken. Och så är varje psalmbok inslagen i papper. Och han går stolt med dem och tänker, jag klarar det här. Men sen på båten hem så finns ju några av hans gamla vänner där. Och frågar om han inte vill ha någonting att dricka. Och han känner, nu har jag ju fullgjort mitt uppdrag så inte kan det vara så farligt att ta någonting lite och dricka. Och när han dricker så inser han, jag har ju psalmböcker här. Vore det inte trevligt att sjunga någonting? Och så bryter han upp det där fina pappret och så delar han ut till sina vänner. Och så sjunger de. Och det var säkert en fin skrålande sång om vem Gud är. Men så när han kommer fram till hamnen, vem ser han på piren? Jo, pastorn som står där förväntansfull. Och så ser han sina slitna böcker och att det inte är så vackert längre. Så när båten går i hamn, då kastar han sig av båten och så springer han mot sågverket. Och så lägger han upp huvudet mot sågklingan för det enda sättet. Och precis innan sågklingan kommer, då kommer pastorn och rycker tag i han, om detta är sågklingan. Tar tag han, drar upp han och så säger han, förstår du inte? Gud älskar dig, ditt fä. Och det är ju det handlar om. Att Gud griper in när vi inte räcker till. Att vi får ett förtroende att göra något vackert och något bra. Och ibland så kommer den gamla människan tillbaka. Och du behöver inte varit alkoholist för att ha en gammal människa i dig. Det kanske inte är droger. Någon kanske kämpar med det. Någon kanske kämpar med alkohol. Men det vanligaste samtalet jag sitter i med en tonåring idag, det är ju internetporr. Och så går man runt med en sån här porrtidning. Eller så är det att logga in på Svenska Spel och spela lite. Eller ta ett sms-lån. Det är ju dagens droger, skulle jag säga, som jag samtalar med. Och så när jag pratar med dem så är de livrädda att jag ska komma på dem. De kommer ju för att ha ett samtal. Det var inte så länge sedan jag satt med en 20-åring som berättade allt för mig utom det viktigaste. Och jag kände ju av det där. Och så är min önskan, ja, men berätta allt. Eller berätta det för Gud i alla fall, om du inte berättar det för mig. För vad händer när vi inte lämnar allt till Gud? Som jag sa, jag har ju varit på Alfa-helg. Och då lever man lite i apostlagärningarna. Och i Apostlagärningarna 5 finns det ju en spännande berättelse. Om Ananias och... vad heter hon? Safira. Jag vet inte hur det uttalas, men det spelar inte så stor roll, för det kunde varit du och jag också lika gärna. De säljer en bit mark och så ska de ge pengarna till församlingen eller till Gud indirekt. Och så bestämmer de sig båda två för att behålla lite själva. Och så står det att de dör. Och för mig är det en bild att det är någonting som dör när vi inte kan vara sanna inför varandra eller inför Gud. Vi kanske inte dör helt, men något dör i oss. Någon sa så här att nåden, den är ju gratis, men den kostar allt. Efteråt här kommer vi som be förstås. Och då kanske din bön är: Gud, jag vill berätta det här för dig. Något som man kanske inte berättar för någon annan. Eller så ber du att Gud peka på det jag behöver lämna. Och i Jeremia 7:23 står det: vad jag befallde dem var detta: lyssna till mig, så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra alltid den väg jag befaller er att vandra. Kommatecken. Så ska det gå er väl. Och kunde Jeremia säga det, så kan vi väl leva på det även idag. Så när du går härifrån så finns det två lägen. Det ena var att vara bedrövad, att jag gav er ett dåligt samvete för någonting ni bär på. Eller glädjen att jag fick en snudd dålig samvete, men jag kunde lämna det till Gud. Idag på gudstjänsten i Centrumkyrkan. Eller om detta spelas in så du kanske sitter i en stuga om ett halvår och lyssnar. Och då blir det lite som att du dyker ner på djupet. I den där grottan. Det är obekvämt. Det är läskigt. Du kanske till och med får ta av dig din syrgastub, din livlina, för att lita fullt på Gud. Och så kommer du igenom och så kommer du upp igen och så kan du andas luften. Och i boken Undercentralen, den kan jag rekommendera, men jag tror inte den, ja, ni får nog leta ordentligt om ni ska hitta den. Men den brukar finnas i kyrkor på ungdomsvåningar. För jag tror den är slut på tryckerier. Men det är Lars Kolmar som beskriver att man kan dyka ner i Bibelns berättelse. Men han ger en bild till sist då, när arken öppnas. När allt det där trasiga, fula har spolats över och mänskligheten börjar på nytt. Och då skriver han ungefär så här: det var en ny klar luft och allt andades rent. Och en efter en öppnades luckorna i arken och utkröp djuren. för att kunna andas från sin egen instängdhet. Och så till sist i bibelberättelsen så var det ju det här med kamelen. Min gamla scoutledare jag hade i fjärde klass, han hade en tröja, en t-shirt med en kamel och ett nålsöga. Och jag fattar ju aldrig det i fjärde klass vad det betyder, men jag kan ana det lite nu efter några år i livet. Och hade vi läst den här någon annanstans, så kanske i, särskilt i Asien, så hade det inte varit en kamel utan en elefant. Men att man tränger sig igenom och så släpper man taget. Och en teori om den här texten är att det fanns en port i Jerusalem där man fick ta av sig allt för att komma igenom. Du fick kliva ner från din kamel eller häst och så fick man pressa sig igenom. Och så handlar det om att det är omöjligt för människan, men allt är möjligt för Gud. Amen. Låt oss be. Tack Herre för att du har skapat oss till din avbild. Vi ska vara lika dig, men vi förlorar så ofta taget och perspektivet och faller oftare framåt än bakåt i dina armar. Du ser vad vi bär på, lik den rike mannen. Kanske är något annat som inte är så vackert, som vi inte vill berätta. Tack för att din nåd är större än vår oro. Tack för att du inte kommer på oss, utan du närmar oss om vi vill i din kärlek. Herre, nu kommer vi till dig såna som vi är. I vår otillräcklighet, i vår trasighet eller med vår perfekta fasad, men kanske vårt sköra inre. Kom med din helige ande och stå inte som en, eller låt oss se när du står där och håller upp ditt varnande finger och så säger du: lyssna till mig. Hjälp oss att lyssna och också ta emot det du säger, hur obekvämt det än må vara. Så att vi kan gå härifrån i glädje, i uppriktig glädje och kärlek, att nåden var större än vår oro. I ditt namn ber vi Herre. Amen.
Tack Gud för att vi får vara dina barn. Vi får vara här tillsammans med dig. Tack för det du gjorde på det kors för vår skull. Tack för var den här inne som har kommit hit. Tack för det offer som du gjorde för vår skull. Tack att det är så mäktigt och starkt. Och hjälp oss att förstå det ännu mer, var en av oss. Be om det. I Jesu namn. Vi håller på att gå för avrundning här på gudstjänsten. Innan dess tänker vi ska också få välsigna Nybrokyrkan. Så André, kan du komma och ställa upp? Jag tänker att vi kan bara sträcka ut händerna och att han får välsigna det arbetet som sker där. Att Gud får verka bland de människorna de når. Så låt oss sträcka ut händerna som bara välsigna dem för det de gör. Så tack Herre för André och tack för Nybrokyrkan Herre. Tack för det arbete de gör. Tack för alla människor de når på så många olika områden, Herre. Jag ska välsigna dem. Låt dem få verkligen få uppleva hur du leder dem framåt steg för steg. Och sänd människor dit som behöver möta dig, Herre. Tack för att vi får tjäna tillsammans och vi får tacka dem för det de har gjort, Herre. Tack för det de betyder för vår stad, Herre. Och vi ber att de ska få komma in mer i den funktionen, Herre. Jag ber om en rika välsignelse över Nybrokyrkan och över Andreas familj i Jesu namn. Amen. Vi kommer göra tvärtom på söndag, så nästa söndag är där. Då kanske vi får välsignelse också.